Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Du lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
Ja, då har jag den stora glädjen ännu en gång att presentera ett nytt avsnitt av Militärsnack. Vi är nu inne på avsnitt 31 och idag ska vi presentera Vera Efron, författaren och Rysslandskännaren som är med oss på en intervju. Jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan internet sitter...
Löjtnant Andersson.
Härligt, du är som vanligt lika välkommen som du hittills har varit alla 30 gånger tidigare.
Tack så mycket, jag känner mig synnerligen välkommen just idag.
Ja, det är bra. Ja, vad vet du om Vera Efron?
Jag vet inte så mycket om Vera Efron och det ska vi ju säga med att det här intervjun genomför ju du själv när jag är ute på vift i rikets tjänst. Mm. Men vi har ju det här försnacket, så att säga introt tillsammans.
Ja, ja, så kan man ju göra när man har internet och inspelningsteknik till sin hjälp.
Precis, precis.
Mm. Vera har ju då gett ut ett antal böcker som kretsar kring Ryssland och militärmakt och underrättelse och liknande. Hon har ju till exempel gett ut boken Med sikte på Gotland, som jag tycker är intressant ur den aspekten att det var ett teoretiskt hur det skulle kunna gå till. Men det vet vi nog nästan vet idag att det skulle inte kunna gå till på det sättet med det, efter vad vi har sett i Ukraina. Men innan vi släpper på intervjun med Vera så tänkte jag bara, det är ju faktiskt fredag, löjtnant.
Det är det.
Vad innebär det för oss?
Fredag, det innebär ju att det kräver sin dryck.
Ja.
Och då är det ju öl som ska in på lodrätt 4.
Jajamän.
Så är det.
Det är lite lustigt, sa inte vi det i tror jag, första avsnittet? Att du inte gillar korsord. Och ändå har vi den korsordsreferensen som ständigt återkommande punkt.
Den dyker upp då och då. Ja. Nej, men jag får väl motvilligt erkänna att jag löser något korsord ibland. Mm. Det gör jag faktiskt. Mm. Så är det. På papper då, med en penna. Ja. Väldigt analogt.
Ja, du är ingen appkille.
Nej. Kan man göra det på det gamla sättet så är det mycket trevligare.
Ja.
Men åter till ölen då, får jag fråga dig vad du har i ditt glas?
Jo, jag har en öl som jag första gången när jag såg den tyckte den hade så pass vacker etikett. Jag är lite svag för sådana naturnära färger och här har vi då en tysk. Det är Speziator Dunkel från Rigele som är en väldigt maltig öl. Lite söt och smakar bröd, knäck, lite aprikoser och kryddor och sådär. Och den passar enligt Systembolaget som både sällskapsdryck och till rätter av lamm och nötkött. Mm. Och kostar 24,90, ligger på 7,5% och är jäkligt trevlig både för ögat och för munnen.
Låter ju fantastiskt.
Ja, vad har du själv?
Ja, nej, men jag går tillbaka lite grann till det enklare sortimentet idag. Mm. Och det här är ju en öl som länge fanns på tapp, alltså på olika ställen när de ville vara lite, ja, men du vet, ett vanligt, vanligt restaurangställe. De kanske hade några enkla, de har ofta Norrlands guld och så här, Mariestads kanske. Och, men då hade de ju Eriksbergs karaktär.
Ah, okay.
Som de kallar för bärnstenslager. Och så. Den finns på burk nu.
Okay.
Och det här vill jag slå ett slag för. Eriksbergs karaktär, 33 centiliters burk. Det är 5,4%, 12,90 på bolaget. Det är en mellanmörk lager av Märsen Wienerstil.
Just.
Och lite grann som din smakbeskrivning där, det här är också maltig smak med inslag av knäckebröd, sirap, apelsin, örter, säger Systembolaget. Mm. Och den här passar ju givetvis inte till vegetariskt.
Nej, men det är ju tur. Det är ju jäkligt tur det, för det äter vi ju aldrig.
Nej,
så är det ju.
Nej, men den vill jag slå ett slag för.
Ja, men är inte den där lite, ska jag säga, det är en Volvo-öl som man har hotat till lite, så det är lite som en Volvo 780 i den där ölen.
Mm, precis, Bertone. Ja. Lite annan, ja, exakt, lite annan design. Ja, men det skulle man kunna säga. Ja, men den är inte fel, den här är trevlig.
Mm, ja, bra.
Men jag måste ju fråga en annan sak nu i dagarna här. Hur är det att vara stockholmare nu när det är så här vansinniga mängder med snö som kommer?
Mm, jag är ju lite, ska jag säga, jag, hela min släkt är från Norrland, även om jag är född här så klassar inte jag mig som stockholmare. Men det var inte så du ställde frågan. Stockholmarna, de har det väl lite bökigt just nu, för här kom det ju en himskans massa snö igår.
Men vi måste ju raljera lite kring det där. Men så här är det väl, det är ju varje år, jag tänker att snökaos. Det finns så många olika läger där, men framförallt så tycker jag media är helt dumma i huvudet som gör en grej av det här, för att det blir ju verkligen att folk tror att folk i Stockholm är helt efterblivna på grund av det här då. Men dels är det väl det med media, att de förstorar upp det här så fruktansvärt mycket.
Det är deras jobb, de får ju något att skriva och de får ju liksom göra skäl för sina pengar, så att säga.
Ja, men sen är det väl också så här att i min värld, så bor man i en större stad, då är det ju faktiskt, även fast man, de som bor där tycker ju inte det, för de är så vana, men det är ju kaos även när det inte är snö.
Ja.
Det räcker ju att ställa sig på en sån här väg, det kommer ju, ja men, hundratals bilar i minuten, det är cyklar, det är folk precis överallt, och det är klart att gör man minsta lilla ingrepp i det där så blir det ju en störning, och det blir det ju, alltså det är ju bilköer i Stockholm även en vacker sommardag.
Ja. Snön ska bort, den ska bort från trottoarer, den ska bort ifrån vägar, den ska bort ur stan. Det blir ett antal lastbilar till som ska in i stan som inte var där innan det snöade, så att jo.
Ja. Det är väl det här att det är, som sagt, det är ett organiserat kaos även utan friktion, så att säga, utan snö.
Ja. Ja.
Sen lite också, det är ju, jag bor ju också i södra där breddgrader, om du frågar en norrlänning, och det är ju så här att förra lördagen var det 15 plus och nu kom det snö, kom ett par decimeter, och det är ju absolut ingen kärlad mark, och det som kommer ner, det är ju den här blötsnön, det är ju som, jag vet inte, lera, betong.
Mm.
Det är ju ingen lätt pudersnö på kärlad mark som man vevar bort lite försiktigt, utan det här, det är ju jäkligt jobbig snö att hålla på och köra i.
Mm. Jag har aldrig hört dig så förlåtande mot Stockholm och stockholmare, men det är kul att höra att du har den ådran också.
Nej, men det, missförstå mig rätt, det är jag ju inte, utan det jag säger här är ju att städer borde förbjudas i grunden. Man ska inte leva så. Det är på tok för mycket folk och bilar och saker, va? Så att, men det, jag har en förståelse för att är det kaos innan det kommer snö, det är ju kaos, för mig är det ju kaos att köra bil i Stockholm.
Ja, för mig är det.
En helt vanlig sommardag där det är ljust och torrt på vägen. Så jag har förståelse för att med den dåliga grundförutsättningen att det blir kaos när det kommer snö.
Ja, ja.
Så säger vi. Så att ska jag åka till Stockholm, då åker jag helst stridsfordon.
Jag tror jag förstår.
Så är det.
Ja. Ja, men nog om snö och nog om Stockholm. Vi ska väl ta och prata lite Ryssland med Vera, tänkte jag.
Det låter alldeles utmärkt. Ring Vera och gör din grej.
Jag gör det, så får du ha det så bra med det du gör, så hörs vi efter intervjun.
Det gör vi.
Så, med mig har jag Vera Efron. Hej Vera!
Hej!
Ja, välkommen till Militärsnacks podcast, Vera.
Tack.
Innan vi börjar så tänkte jag att du skulle få berätta för mina lyssnare vem du är, lite kort.
Jag kom till Sverige innan Berlinmuren föll, 89, med min familj. Jag var forskare och jag jobbade på Krim i 8 år. Men när jag kom till Sverige så blev jag egenföretagare och fortsatte vara tvåbarnsmamma. Och efter ganska många år så fick jag skrivarlust och jag började skriva. Det var 2003, min debutroman kom ut. Efter det så jobbar jag som författare nästan på heltid.
Mm.
Och jag har skrivit många böcker till SMB också, och det gäller relationer mellan Ryssland och Sverige.
Just det, det är svensk militärhistoriskt bibliotek du menar då?
Ja, det gör jag.
Du har ju gett ut en hel del böcker. Allihopa sådana här som på det jag har sett i alla fall handlar ju just om Ryssland av förklarliga skäl.
Ja, det är det som jag kan. Jag kan ju Ryssland, jag umgicks och umgås fortfarande med människor med olika bakgrund, med olika positioner genom maktsystem, och känner väldigt många militära. Mm. Och före detta militära och till exempel Spetsnaz som är väldigt Spetsnaz GRU som är väldigt populär ämne nu för tiden.
Ja.
Ja. Det är många som frågar varför jag har såna vänner och bekantskap, men jag kan ju säga att det är så enkelt. Under 90-talet när jag jobbade som företagare i Moskva, under de vilda 90-talet, så blev jag hotad flera gånger, och då anlitade jag som bodyguards Spetsnaz soldater.
Okay.
De var ju arbetslösa, de hade ingen lön från staten föll sönder.
Mm.
Det var kaos i landet, och de grabbarna, de var väldigt bra på att tjäna som bodyguards. Så då blev min första bekantskap.
Okej, jag förstår. Du har ju precis nu, nästan i dagarna kan vi säga, gett ut en ny bok. Vad handlar den om?
Boken heter Kriget i Ukraina, Rysslands uppgång och fall. Som undertitel. Jag tycker att ett land som anfaller något annat land kan räknas som aggressor. Och vi vet ju alla vad som kan hända med aggressor. Det är ett väldigt bra exempel, det är Hitler. När andra världskriget, första världskriget, det visade oss att kriget kan sluta bara på ett enda sätt.
Nice.
Alltså det med att aggressorn ska besegras. Så jag tycker att det som händer nu, det är Rysslands nedgång och fall. Tyvärr.
Mm. Ja, men om man då vill köpa din bok, var hittar man den?
Och det säljs via SMB, Pennan och svärdet. Så jag skrev på, jag skrev bara för dem. Så det finns inga i vanliga bokhandel eller på nätet.
Okay.
Så det är bara att vända sig till Pennan och svärdet. Eller
om jag inte minns fel så är det smb.nu.
Ja.
Du skrev ju, var det 2014 så skrev du i huvudet på Putin, eller var det 2017, förlåt?
15.
Ja.
Efter boken Baltikum nästan, jag var faktiskt på Krim under den här erövring som man kallar det nu, men som jag kallade Operation Krim i min intervjubok. Så egentligen följde jag hela operationen på plats och jag var en av de få utländska journalister som kunde komma in. Och det tack vare att jag har dubbelmedborgarskap så jag kunde passera alla gränser, både ukrainska och ryska. Efter det har jag förstått att Baltikum eller något närliggande land kommer att anfallas av Putin. Och skrev ju sen boken I huvudet på Putin.
Mm. Hur tycker du att verkligheten slog ut i jämförelse med den analys du gjorde i boken?
Ja, 100% tror jag. det är för att jag kunde, genom att följa Putin i hans agerande, hur han kom till makten, hur han kunde ta sig igenom det här konstiga och väldigt aggressiva miljö. Och för att få sån absoluta makten. Så jag har gått igenom alla hans steg, inklusive fängslande av oppositionella ledare eller oppositioner, hur han slog ner demonstrationer. Så man kunde förutse vad blir hans nästa steg. Och det gjorde han faktiskt. Det är därför min bok kom, Baltikum nästan, och där jag kunde förutse att något närliggande land blir anfallen. Men redan i boken I huvudet på Putin har jag skrivit vad Putin vill med Ukraina. Mm. Men jag trodde faktiskt att han skulle göra det här steget lite tidigare. Men det gjorde han inte. Förmodligen höll han att förbereda sig. Men det var, jag har skrivit att hans planer med Ukraina är långgående och han kommer inte att stanna på Krim. Varför jag skrev Baltikum nästan? Bara för att jag påstod ju då att han ville prova paragraf 5 i NATO-stadgard. Alltså att varje land som blir anfallen av tredje makt skulle stödjas av alla NATO-medlemmar. Och det vill ju Putin jättegärna pröva.
Ja, just det.
Nu hände det i Polen. Vi vet vem som sköt på det där.
Ja. Ja, just det, precis. Han skulle ha anfallit ett NATO-land istället för Ukraina. Hur menar du att NATO skulle ha responderat i det fallet?
Ja, jag tror att ingen som skulle röra på fingret för att försvara ett litet land. Och det visade sig även när två raketer föll ner på över Polen. Mm. Ja, Biden sa på en gång 5 minuter efter att ja, men det var ju inte från Ryssland, det var ju det var Ukraina själv som beskjutit. Så det är också lite sanningen med nypa salt. Så världen visade på en gång att ingen som vill ha tredje världskrig. Jag menar inte att de här raketerna var ju skjutna från Ryssland. Absolut inte. Men det kan vara så också att man på något sätt vill ju provocera och se hur långt NATO skulle gå.
Mm. Mm.
Jag tror att NATO kommer inte att göra så mycket om ett litet land blir anfallen.
Så någon av baltstaterna, då kommer man inte gå till under?
Ja, okay. De har rätt att de är rädda.
Och du var ju också, skrev boken med sikte på Gotland. Det är lite samma scenario. Där är det ju Sverige som är hotat.
Ja, jag var på Gotland och plötsligt insåg jag att det här är helt galet att man inte försvarar sitt land. Så det är vem som helst kan komma över. Vem som helst kan placera sina styrkor där, använda Gotland som osänkbar hangarfartyg. Och vi har skrotat allt. Och jag fattar inte hur kan man som politiker tänka på det här. Så varsågod, man bjuder de som är välkomna. Och då tittade jag på historiska saker, om det hände förut att Gotland var anfallen eller som med Krim, lite annektering. Och det var det faktiskt, fast i några dagar bara. Men ändå, ryska besättningen kom, antog Gotland, placerade sina styrkor. Tack och lov att Sverige hade då väldigt bra beredskap och man kom till Gotland och det blev ju ganska korta och avgörande strider. Så ryssarna drog tillbaka.
Mm. Var det 1721 och 22 det eller?
Ja, det var ju under det här stora nordiska kriget. Men ändå, det finns ju prejudikat.
Vera, du har ju väldigt stor insikt i spioneri och vad det gäller Ryssland, Sverige. Hur kom du in på det här?
Det är efter att ha kommit med min första bok, biografibok, som hette Aktiebolaget Rysk Roulette, så tänkte jag att det skulle vara roligt att fortsätta med bokförlagets verksamhet. Och så en gång så såg jag en bok i bokhandel som hette Med Säpo i hälarna på ryska. Och då blev jag väldigt, väldigt intresserad. Säpo förföljer någon rysk. Då blev jag klick. Jag vände mig till förlaget och hittade Boris Grigorjev genom dem. Och frågade om man kan få rättigheter att översätta boken. Han blev lite tveksam först, men sen tyckte varför inte. Det har gått mer än 25 år och det skulle bli preskriberat. Då fick han tillstånd från förlaget och för säkerhets skull så vände jag mig till UD och frågade om man kan ju få visum, att skaffa visum för Boris Grigorjev som spionerade här och byggde sin verksamhet eller hela nätet av spionnätet här i Sverige. Så jag fick ju både tillstånd och jag fick ju, och vi skaffade visum på Boris Grigorjev, gett ut hans bok med Säpo i hälarna. Och då kom han på bokmässa. Det blev efter det kom Tore Forsberg till mig och han blev väldigt intresserad för att det var han som var chef under tiden då Boris Grigorjev jobbade i Sverige.
Han var chef på Säpo, va?
Ja, han var jobbade i Säpo, jag var chef för rysk rota. Jag tyckte att det skulle vara väldigt, väldigt intressant om de skulle kanske kunna prata och förmedla sina gamla minnen, det som man kunde förmedla. Då blev det den här kontakten och sen blev det en bok som heter Spioner emellan.
Just.
Och det var absolut roligaste tid i hela mitt liv. När de satt här hos mig och skrattade, vi drack vodka. Och de berättade om sina gamla minnen, hur Boris berättade om sina upplevelser och Tore berättade om hur han spionerade på honom.
Jag måste ju säga att det samtal som Tore och den här killen gjorde hemma i ditt kök, över det, alltså att få vara med och lyssna på det samtalet måste ju varit fantastiskt.
Och det kom fram också att Boris var tillbakakallad av Sovjetunionen efter händelse med i Karlskrona, alltså i Underåke som det kallas, båten som kom upp. Han blev avslöjad som ryska officer och då blev han tillbaka kallad av rysk underrättelsetjänst.
Mm.
Hans karriär tog ju slut på det sättet. Mm. Men 25 år senare så fick han veta att det var ju absolut bästa som hände för honom. För att skulle han bli avslöjad av Säpo här, då är det inte bara slut på karriären, det skulle bli kanske avslutas på ett annat sätt.
Jag förstår.
Ett hårdare straff.
Mm.
Men på det sättet blev jag känd med Tore Forsberg och Boris Grigoriev.
Mm.
Den ledde det till att jag och Tore, vi blev goda vänner och han ledde mig till andra människor som han jobbade med, svenska underrättelsemänniskor. Och det blev en själva spionserie sen som vi skrev på SMB. Mm. Så det gjorde för SMB T-bandet.
Mm.
Och vad gäller det här paret som togs av Säpo igår. Och det var stor skandal. Så att hitta illegalister som Tore Forsberg skrev, det är som att leta efter nål i säck. Det är väldigt, väldigt svårt.
Mm.
Att de har lyckats, då visar det sig att de jobbar väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och då litar man på att Säpo gör ett bra arbete.
Tror du att de flesta länder har ju redan färdiga krigsplaner, det måste man ju ha, både defensivt och även offensivt i vissa fall. Hur långt gångna tror du att planerna har varit och varit genomtänkta för ett anfall mot Sverige från rysk sida?
Det här frågan har jag ställt till alla militära som jobbade både på underrättelsesidan och på högmilitärsidan och på regeringssidan, dåvarande regering. Och alla bekräftade för mig att det var absolut inga planer för att anfalla Sverige. Däremot inom ramen för ett stort krig, alltså som andra världskriget till exempel, då skulle man använda sig av Sverige som brohuvud.
Mm.
Och det var det sådana planer, för att när jag skrev boken med sikte på Sverige så tog jag upp faktum att allt som hände i Sverige hamnade på Andropovs bord. Andropov var både KGB-chef tidigare, men sen blev han en generalsekreterare för partiet, alltså landets överhuvud. Förr hade man inga presidenter. Så då hade han Sverige under sin kontroll.
Mm.
Och då är det frågan varför. Så det är inte bara under sin kontroll informationsmässigt, men ryssarna har varit i Norrland och räknade antal träd på en hektar. Och man kanske undrar, jag går och räknar antal träd, skogstäthet, och varför det? Jo, det är för att räkna på framkomlighet.
Mm.
Och då tänkte jag att det var ju ganska närgående planer. Men vilka planer, det vet vi inte.
Nej.
Det var inte så att man tänkte anfalla bara Sverige, absolut inte. Så Sverige som ett land, det ansåg vara som ett brohuvud till. Jag tittade på de gamla kartor som man spelkartor som man övade i krigsspel. Och det var det som en pilar genom Sverige ner till Europa. Så sådana planer var. Och det är därför man räknade skogstäthet och framkomlighet. Så det är därför. Men anfalla Sverige bara för att anfalla Sverige, det var inga planer alls.
Okay. Många är ju rädda att Ryssland ska använda kärnvapen i Ukraina-konflikten. Vad säger du om det?
Jag tror faktiskt att nu det började bli lugnare. Men det var sådana skrikande och gapande även från ryska massmediesidan. Jag läser det, jag tittar på ryska tv. Så det är många som säger att man ska pröva taktiska kärnvapen. Och det är det som är farligt. Alltså sådana tankar, bara tankar gör mig rädd också. Så jag vet ju hur det kan ju hända sen. Ingen som vågar, jag tror inte att om Ryssland skulle använda taktiska kärnvapen skulle USA besvara det. Jag tror inte på det. Så det skulle bli ett stort kärnvapenkrig. Om ingen som vet i vilken tillstånd ryska kärnvapenspetsar är, var de ligger, även om det finns information, men det är inte 100%, vi vet inte.
Nej.
Och det är det som är väldigt, väldigt farligt.
Mm. För den ryska doktrinen säger väl att de ger sig själva rätten att använda kärnvapen om de blir anfallna. Tror du att de kan säga att de är anfallna om Ukraina börjar återta Krim?
Ja, absolut. Och det heter Gerasimovs doktrin. Jag skrev om det i boken med sikte på Sverige. Då man 2005 tror jag ändrade man på doktrinen. Och efter det började retoriken förändras. Jag menar att då började man vänja sig att utifall att vi behöver även i preventiva medel. Alltså man behöver inte ens enligt doktrinen bli anfallen av främmande land eller främmande makt. Man kan misstänka, som det var ju i det här fallet, kriget i Ukraina, att man ska ju bli anfallen. Man kunde ju misstänka bara, som Putin sen berättade, att vi hade information, det är Putins narrativ. Att vi hade fått information att det förbereds stor anfall mot vårt land. Så det är precis som du säger, Krim. Och ja, man tänker fortfarande och planerar att återinta Krim. Och då har man rätt att enligt ryska doktrinen att använda kärnvapen. Ja.
Mm. Hur stor är risken för att Vladimir Putin måste väl driva igenom tanken att använda kärnvapen, om han nu får idén, så måste väl flera militära ledare godkänna användningen. Hur stor är sannolikheten att de säger ja till det?
Ja, jag tror, nu för tiden tror jag att det är ganska stort. Så i början av kriget, när det gick ju dåligt och när han började hota. Man ska inte glömma att det är Putins krig, det var inte militära krig, det var inte underrättelsetjänstens krig, det var bara Putins önskemål. Och det var ju hans sätt att stanna vid makten, det var precis som han gjorde med Krim. Egentligen när jag pratar med folk nu, så det finns ju sådana tankar att om det skulle gå åt helvete för oss, då ska vi ta med fan, precis som Putin sa. Vi ska gå upp till himlen, vi ska resa till himlen, alla andra ska hamna i helvete.
Mm.
Och det är väldigt anpassad retorik från hans sida. Det är precis som Putin gör, han vänder sig till människors hjärta. Och det är det som jag har skrivit i den här boken, Kriget i Ukraina, om hur propaganda fungerar, hur hjärntvätt fungerar, hur farligt det är att låta propagandamaskin i diktaturland rulla. Och det är det som är jättefarligt, för att ibland när jag intervjuar människor i Ryssland, då ser jag, de låter ju precis som propagandamaskin. Alltså om allt går åt helvete, då tar vi alla oss dit.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mm. Och vad betyder att gå åt helvete? Det är som jag tror att man kan faktiskt spela på det. Att man kan ju på något sätt fortsätta med fredsförhandlingar för att tillfredsställa människornas behov av att känna sig nöjda. Så det är så farligt situation nu. Det var precis som under kalla kriget, Kennedy Khrushchevs fall, det här Kubakris. Så även då när Khrushchev stod i talarstol och bankade med skor på talarstolen, även då hade man förbindelse och förhandlingar mellan USA och Sovjetunionen. Och jag tror att man ska lägga allt kraft för att föra de här förhandlingarna i mål. Och det som Putin påstår hela tiden, att han för inte kriget mot Ukraina i Ukraina. Han för kriget mot NATO i Ukraina. Och det är det som han vänder på sig. Återigen, det är så propaganda fungerar. Så det är ingen som pratar om att det är Ryssland som anföll Ukraina. Man ser ju att nu är hela världen emot oss.
Mm.
Och då ska vi försvara oss med alla medel.
Ja, just. Men det här tror alltså gemene ryss på?
Ja, inte alla. Det finns ju de som har redan stuckit iväg. Jag har ju flera vänner som har stuckit och lämnat landet. Jag har flera som kan prata mellan raderna som vi har vant oss under sovjettiden och under diktaturstid. Men det finns ju de speciella unga som tror på Putin. De blev ju uppfostrade med hans nya propaganda. Och de var ju nöjda med honom. De flesta var nöjda med Putins politik. Det är det som jag skrev i boken Kriget i Ukraina, att Rysslands uppgång. Så det, för det första gången efter kanske halvsekel, alltså mer än 50 år, så ryska folket började leva på ett någorlunda bra sätt. Under 70-80-talet då var det depression i Ryssland, landet var på nedgång, vi hade långa matköer, det var inga matvaror i butiker, landet var väldigt, väldigt fattigt. Sen kom 80-talet, kom perestrojka, det blev ännu värre för folk. Det enda som vi fick, det var yttrandefrihet. Men man kan ju inte bli mätt med orden. Man kan ju bli kanske tillfredsställd. Men om det inte händer någonting, och man bara pratar utan att brödet kommer på matbordet, då blir folk missnöjda igen. Och det är precis det som hände. Sovjetunionen föll. Och då när den här stora kolossen Sovjetunionen kollapsade, då blev det kaos. Och kaos förblev under 10 år. Folk blev ju trött på demokrati, på perestrojka, på kaos. Människors liv kostade ingenting. Det blev ju sån skjutning som vi ser nu i Sverige. Så det är bagatell som det sköts då i Sovjetunionen. Och det var då jag blev ju tvungen att anlita den här spetsnas bodyguard. Så det var farligt att vistas eller driva affärer i Ryssland.
Mm.
Och när Putin kom, då slutade han med terrorism i landet. Då slutade han med att kriga. Då slutade han med kaos. Det blev ordning. Och folk andades ut. Mm. Äntligen.
Ja. Men det här då, om man säger, så måste ju, trots att han är populär i att ha fått ordning på Ryssland, så måste väl ändå hans popularitet ifrågasättas när man får rapporter ifrån hur det går i kriget i Ukraina?
Det ifrågasattes på en gång när han startade kriget. För att, som man kan säga, socialkontraktet mellan Putin och folket, det blev ju ungefär så att jag får driva politik och ni får jobba, få bra löner, köpa bilar, åka utomlands. Ni lägger er inte i politiken. Okay. Så det är därför det var ganska lugnt med valfusk och allt. Så folk blundade på odemokratiska sätt att regera. Men när kriget började, då förstod folk att det här har vi inte kommit överens.
Nej.
Det är inte vårt krig, det är alla som ser. Även de som står på Putins sida, det är, även de ser att det inte är vårt krig. Det är Putins krig. Det är tydligt och klart. Och då började folk protestera, men det blev ju för sent.
Mm.
Det blev ju för sent. Nu, så fort man börjar säga någonting, då är det långa fängelsestraff eller höga böter.
Riskerar han sin ställning med det här kriget?
Ja, självklart gör han det. Det beror på hur länge det pågår. Egentligen det är därför det börjar vackla åt fredsförhandlingars sida att folk orkar inte länge att föra det här krig. Nu börjar man se mobiliserade, hur de strider där, hur de dör, hur de behandlas där. Och då är frågan, varför gör vi det?
Mm.
Det är en fråga som många ställer sig, även om det hörs från alla propagandakanaler, även om det hörs varje dag på tv 24 timmar om dagen, att vi försvarar vårt land. Det är ändå lite ifrågasättande, men varför började vi där? Okej, Krim är vår, som ryssarna säger. Men vad gjorde man där i Donbass, Lugansk, överhuvudtaget i Kiev? Varför gör man det? Så folk börjar ifrågasätta. Och det var som 1917, när folk orkade inte, då blev det som en revolution. Mm. Det kan hända i Ryssland också.
Och om det skulle hända, hur ser du som ett troligt scenario att det går till och vem ersätter?
Scenarion är inbördeskrig. Det som egentligen man kan betrakta att även kriget i Ukraina, det är inbördeskrig också. Så det finns ju det finns ju folk på bägge sidor, även i Ukraina. Det finns ju de som strider med glädje och revanschkänsla på ryssarnas sida. Det finns ju de som går ju över till ukrainsk sida. Så det finns ju blandat där. Jag har ju ibland svårt att se när jag tittar på video. Vem är det? Är det en russe eller är det ukrainer som strider? De har samma uniform, de pratar samma språk.
Mm.
Även de som försöker prata nu ukrainska, jag hör att de pratar med ryska, på rysk sätt. Så det är, man lär sig ganska snabbt ukrainska, så det är närbesläktat språk.
Mm.
inga konstigheter. Man vet att det är inbördeskrig. Det är som ett, inom Sovjetunionen. Vad händer som en scenario? Det blir den här inbördeskrig som pågår nu i Ukraina. Den kommer över till Ryssland. Och enligt historieböcker, då senaste inbördeskrig, det pågick från 1917 till 1922. Mm. Och det var samma i Ukraina. Alltså det är 5 år. Så det kan ju ta väldigt, väldigt lång stund och landet är stort.
Mm. Vem eller vilka skulle kunna ta över efter Putin, tror du?
Ja, men det som Putin har själv delat, han var rädd för att få en armé eller en överbefälhavare. Då delade han även militära styrkor i det här tre Wagner, Nazgvardia och vanliga militära styrkor. Så även bland dem finns ju, och man ska inte glömma Kadyrov, alltså Tjetjenien. Men Kadyrov, han är mindre jämfört med alla andra, så han måste agera med någon. Men det finns ju flera aktörer, även inte bland militära, men även genom hans närmaste krets också. Till exempel oppositionella oligarker. De försöker att föra några konstellationer också. Så i den här situationen, det är pengar som gäller. Vem betalar mest?
Mm. Om man ser det ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv, skulle det bli bättre för stabilitet mellan Ryssland och västmakterna, så att säga, om det blev en ny ledare? Kan man prognostisera det?
Absolut. Alltså, jag tror att det blir ju bästa utgång, för att då kan man skylla på Putin. Alltså det är hans krig, det är han som startade, göra pudel och säga ursäkta. Så vi börjar på nytt, det var inte meningen, okej, lite skadestånd, ni hit eller dit, återuppbygga landet, så göra eller förbättra relationer. Det är enda sätt för Ryssland att komma ur den här situationen. Men jag tror att krisen kommer att fortsätta i Ryssland, och det blir ju identitetskris för hela landet. Och jag tror faktiskt att det skulle bli väldigt, väldigt nyttigt för Ryssland. För att då är man inte en stor nation, vinnande nation, som man alltid positionerade sig i. Vi har vunnit andra världskriget. Absolut inte. Så Ryssland inom landet positionerar sig som en vinnande nation. Vi förlorar aldrig krig. Det är inte sant. Alltså, Ryssland förlorade hur många krig som helst under årens gång. Men det är det som deras identitet. Men då skulle man se över, är vi krigande nation? Är vi fredlig nation? Är vi nation som skapar kultur? Man ska inte glömma att Ryssland skapade väldigt många kulturskatt genom att integrera i sig både västerländsk kultur, asiatisk kultur och rysk kultur och sibirisk. Så det här blandning, det är det som föder rysk, eller har en sån symbol som rysk kultur. Och det är det som man kanske kan komma tillbaka till sina rötter istället för att skramla med vapen.
Nej, just. Vilket Ryssland skulle du helst se om du fick bestämma, så att säga?
Jag skulle vilja se en demokratisk Ryssland. Den som började när Gorbachev kom. Men då hade han ingen kraft. Man hade inga politiska krav. Man kan ju tänka på ett annat sätt kanske. Om man går tillbaka till historien nu längre. Det är Novgorod som kallade vikingar till att regera. De sa öppet, Vi kan inte skapa ordning bland oss. Kan ni komma och hjälpa oss? Alltså öppet hjärtligt, hjälp oss att bygga ett samhälle. Men det som ryssarna har inom sig, alltså de är rädda att västvärlden bara sitter och väntar på att Ryssland skulle falla isär och man skulle dela den här stora ryska naturtillgångar och kappa Ryssland i olika fosterdomar. Och det är det som de är rädda för. De har sina premisser.
Mm.
Men jag tror att det skulle vara väldigt, väldigt bra för Ryssland att få byta identitet och skapa det nya ryska demokratiska samhälle som det var byggt förut.
Mm. Mm. Och det, hur pass stor chans är det att det siandet går in?
Ja, om jag hade rätt tidigare i alla mina böcker. Så jag hoppas att jag kan återuppleva, även jag kan uppleva det.
Mm.
Det som blev kul för mig när jag skrivit första boken, Kriget i Tjetjenien. Det var min första bok inom militära faktabok. Då har jag skrivit faktiskt vilka länder blir på tur, och då har jag förutsett Irak, Iran och Syrien, konflikter där.
Okej.
Okay. Så det är väldigt, man tittar ju på händelser så man ser ganska tydligt var konflikten kommer att förflyttas. Och Putin, just det, om vi kommer tillbaka till Putin. När jag skrev min bok Farväl min Kursk, det var en roman, dokumentär roman, så jag tog den här händelsen med Kursk-haveri minutiös noggrann. Så då i sista meningen jag la i Putins mun hans tankar och hur han ville återuppbygga Ryssland. Och det stämde.
Mm.
Så jag hoppas att jag ser även nu. Och att Ryssland kommer att byggas upp som ett demokratiskt samhälle.
Mm. Ja, jag får ju hoppas att du får rätt där. Vad är i så fall din nästa bok?
Det som jag håller på med, det är om Alexandra Kollontaj. Hon var den första kvinnliga ambassadör och hon arbetade i Sverige under 30-talet. Och det är hon som hjälpte till att skapa fredsförhandlingar med Finland. Både finska vinterkriget och 43-44.
Mm.
Det är hon som jobbade så hårt för att få fram fredsförhandlingar. Och det finns ju så många paralleller med dagens situation mellan det som var ju då kriget mellan med Finland och nu med Ukraina. Det är bara lite olika dimensioner. Men annars det är precis samma principer, precis samma tänkande, precis samma utveckling. Så jag hoppas att det kan ge perspektiv. Och sen hoppas jag att jag ska skriva om fredsförhandlingar i kriget i Ukraina. Det hoppas jag verkligen att göra.
Ja, ja. Är det någon fråga du tycker att jag har glömt att ställa dig?
Ja, det är hur jag samlar material. Och jag har skrivit om Spetsnaz och jag har skrivit alla mina militära böcker, alltså varifrån jag tar den här informationen. Alltså, jag blev ju bekant och jag även fick goda vänner bland före detta militära inom Spetsnaz, inom andra militära styrkor. Just när jag jobbade i Moskva på 90-talet och behövde bodyguard, vi har blivit vänner för livet. De är pensionerade nu. Men de har sina kanaler, de tänker ju på samma sätt som Rysslands militära, nuvarande militära. Så jag, varje gång jag skriver någonting, så jag vänder mig till dem och jag frågar varifrån jag kan ta information, vilken information är säker, vilka källor ska jag vända mig till, vem som jag ska intervjua. Om jag vill, precis som efter operationen i Krim, om jag vill intervjua någon som deltog i operationer, då kallar de in sina unga medarbetare, inte bara veteraner, men unga medarbetare, och de berättar för mig eller ger mig intervju som jag litar på.
Ja, Vera, har du några avslutande ord?
Som avslut vill jag säga följande. Konflikt kan uppstå som en följd av när kriget uppstår som en följd av konflikten. Konflikten kan aldrig vara en partners, en partner. Konflikten, det är två parter som inblandade. Så om man vill ju undvika krigande, då skulle man egentligen sätta sig vid förhandlingsbord och prata med varandra istället för att hota varandra. Det är precis det som hände med kriget i Ukraina. Alltså två parter, Ryssland och NATO. Och jag ser precis som tidigare att det är konflikt mellan två civilisationer, två tankesätt, två levnadssätt, två olika värderingssystem. Och egentligen kan man ändå leva tillsammans i de fredliga ramar, även om man har olika syn. Om man kan ju tänka sig att NATO är betydligt större och kraftigare än Ryssland, och det har vi sett nu i kriget. Så egentligen ska man inte vara rädd här i NATO. Det som man skulle göra, det är att tvinga Ryssland att sätta sig vid förhandlingsbord och förhandla fred och hålla sig vid det. Så det är enda sättet att avsluta kriget, att tvinga Ryssland till förhandlingar.
Hur skulle man kunna göra det?
Ja, det vet jag vad Al Capone gjorde. Ursäkta. Jag har förslag som du inte kan tacka nej till.
Ja. Ja. Vad skulle det förslaget vara? Har du någon idé?
Ja, självklart. Det egentligen tror jag kan man avsluta kriget väldigt snabbt genom att ta bort de två stridande partner åt sidan och förhandla fred inom väst, mellan väst och Ryssland. Jag menar, Ukraina, det är inte en partner inom fredsförhandlingar. Ukraina stöds nu av hela världen. Då ska man sätta sig eller tvinga Putins representanter att sitta vid matbordet, dricka vodka och förhandla. Putin dricker inte. Och förhandla freden. Det är enda sätt. Det finns inga andra. Så Putin vill också någonting. Och det är det som man ska kanske tänka sig att tillfredsställa. Det är enkelt. Det är väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Vad vill han få? Erkännande att han är stor. Han har visat sig. Mm. Hitler var också stor. Han har ju skapat sig ett rykte att vara aggressor, stor aggressor. Så han måste vara nöjd.
Mm.
Tror jag. Tror jag. Nej, man kan ju förhandla. Om Kolontai kunde göra det med Finland, skulle man göra det mellan Putin och Zelensky.
Mm.
Om den här kvinnan som bodde här i Sverige, som var ju liten och gammal och ja, ensam, så om hon kunde ju förhandla freden i mellan Finland och Sovjetunionen, så kan man, hela världen kan göra det med Putin också.
Mm. Så. Mm. Så att vi får hoppas att världen hittar en Kollontaj som kan vara med och lösa den här konflikten.
Det som var ju bra med Kollontaj, att hon kunde på kvinnligt sätt, alltså hon var inte, hon hade inga sådana aggressiva ambitioner som ibland män har. De har ju svårt med sin prestige. Det behövs lite mer diplomati än man har ju nu idag. Som Zelensky säger till exempel, att vi ska kriga till det sista ukrainer. Jag förstår att det är slogan att vi ska aldrig ge upp. Men för mig som en kvinna låter det fruktansvärt.
Mm.
Alltså ska vi strida tills alla dör?
Mm.
Och jag förstår att jag har ju fel. Alltså det är idiomiskt uttryck. Men ändå.
Ja, men man ska inte strida. Jag är helt med dig.
Man ska inte strida till den sista ukrainaren.
Nej.
Egentligen det är väldigt, väldigt dum.
Mm.
Så.
Vera, det har varit väldigt, väldigt trevligt att ha dig här. Det har varit lärorikt och intressant. Så jag tackar dig jättemycket för att du har varit med.
Tack själv för att, tack att jag fick vara med.
Mm. Vi kanske får se dig igen här i Militärsnack.
Tack så mycket, Henning. Ja. Jag ser fram emot det.
Jättefint. Tack, tack. Hej, hej.
Hej, hej.
Ja, där hade vi intervju med Vera Efron och klipptekniskt måste jag säga. Vi har ju inte gjort den intervjun än. Det är ju ett intro och ett avslut som vi har spelat in i förhand, så vi kan inte kommentera den så mycket. Så jag tänkte vi skulle väl gå på någon av våra andra programpunkter direkt istället.
Mm. Och då programpunkten som ligger i röret, eldröret, är ju vad skulle du?
Hur tänkte du den här?
Ja, den här blir svår att formulera, men jag börjar då.
Mm.
Vi tar det mot någonting som vi pratade om innan, då tar vi snökaoset.
Ja.
Och vad skulle jag göra då? Nej, men jag skulle ju inte bara, om jag kunde med magiskt trollspö, se till att folk förstod att har du, om det nu är, om det kommer 4 decimeter snö, har du inget samhällskritiskt jobb, stanna hemma. Det är väl inte hela världen. Så om du ska sälja en böckling i charken på ICA, eller du är någon radiopratarperson på någon konstig kanal eller något, det är inte samhällskritiskt. Då får man sätta upp en skylt. Det är stängt. Alltså, kan inte du komma till jobbet, så kommer inte komma så mycket kunder heller. Och släpp fram dem som måste åka till sitt jobb. Sjukvårdspersonal, poliser, militärer, räddningstjänst, avloppsgubbar och sophämtare och sånt som faktiskt kan vara samhällskritiskt. Det skulle jag se till. Och att, men liksom att folk måste ju fatta det. Det gäller ju både i kris och krig och snökaos då. Sen är det ju så här med att klarar man sig inte hem, man kan ju tycka då, men jag har inget samhällskritiskt jobb, men jag måste gå och handla eller jag måste göra ditten och datten. Då har man ju gjort fel. Vi ska ju ha en krisberedskap hemma som gör att vi klarar x antal dagar med både information, värme, vatten och mat. Så måste man åka och köpa en låda sushi eller vad det nu är, då har man ju gjort fel.
Mm. För när det börjar bli dags, då är det för sent.
Då är det för sent.
Mm. Mm. Ja, jag skulle lösa det här med snö- och isproblemet genom att på alla roliga vägar där man kan köra fort med bil och motorcykel, där små kurviga härliga vägar, så låter vi bygger massa kärnkraftverk, för det behöver vi, och sen drar vi kylledningarna i asfalten så att det året runt alltid är torrt och bart och härligt, så man kan gasa runt på sin hoj eller bil.
Ja. Du menar, du menar kylledningarna till kärnkraftverket.
Ja.
Jag är helt med. Ja, så att vi har varma vägar.
Jajamän.
Ja, det är ju smart.
Mm. Jag vet.
Och nog med det då. Då är vi inne på dagens datum och det är ju den 25 november.
Ja, just. Det är det. Här har vi då Tyskland och Japan som den 25 november 1936 så skrev de på, undertecknade de antikominternpakten, som innebar att man samfällt ville bekämpa den internationella kommunismen vars frontorganisation var Komintern. Och det här anslöt sig även fascistiska Italien 1937. Efter Nazitysklands anfall på Sovjetunionen i juni 1941, alltså Operation Barbarossa, så var det viktigt av propagandaskäl att få med så många länder som möjligt i den här pakten då. Så att vissa länder hamnade då i beroendeställning till Tyskland och Japan, och de sattes på press att gå med. Exempelvis då Italien, som man nämnde, Ungern, Spanien, Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Rumänien och några till. Och paktens upphovsman var den blivande tyska utrikesministern Joachim von Ribbentrop.
Mm. Spännande.
Ja. Du, vi har ju lite små projekt lite här och var, och nu har vi ett spännande projekt, åtminstone i vår värld, tycker vi det. Vi har en kul grej på gång. Ska du berätta för våra lyssnare vad det är vi håller på med?
Ja, men det här är ju lite unikt i sitt slag, vad jag vet i alla fall i poddvärlden. Och nu känner inte jag mig som del av poddvärlden, men då är jag väl där, både du och jag då. Mm. Vi tänkte ju faktiskt i december köra lucköppning, Militärsnacks adventskalender.
Mm.
Och öppna en lucka om dagen, 1-24 december.
Mm.
Och vad som finns i luckan, det märker ju folk då. Men då kommer de kunna lyssna på våra härligt mjuka radioröster 24 dagar i rad. Det är tanken. Och det är, man gissar man att det inte är tofu, paddeltekniktips och klungcykling i luckorna, så har man gissat rätt.
Mm, precis. Inget vegetariskt.
Nej, det är någonting annat.
Ja, med de orden, löjtnant, har vi ett avsnitt?
Det har vi.
Det har vi. Ja, vi vill också påpeka och påminna att vi har ju vår Facebook-sida där man kan gå in och gå med och se lite mer vad som händer och vad vi gör. Mm. Och vad som står på.
Jajamensan. Och skicka gärna in frågor via mail. militarsnack@gmail.com.
Just. Ja, då tackar vi för oss, va?
Mm, det gör vi. Tack så mycket.
Hej,
hej. Hej då, hej då.
Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.